P3, Sveriges Radio. P3.
Den första hette Mikael, gjorde han. Och sen så var det ju Niklas, Mikael igen, Anton. Vilka har vi mer? Oj, det är många. Sen var det Sandra, Daniel, Martin.
Det här är namnen på några av Robert Sandras kompisar som har dött.
Josefin också, en tjej. Det var väl de närmsta så liksom, som man, alltså, som man hängde med varje dag. Sen har det varit 2 eller 3 liksom varje år.
Tror du att dina kompisar hade kunnat leva idag om de hade fått Naloxon?
Några av dem hade säkert levt idag om Naloxon varit tillgängligt då. Absolut, det tror jag. Det tror jag absolut.
Robert dog nästan själv av fentanyl. Idag delar han ut motgiftet Naloxon, trots att det är olagligt. Välkommen till Verkligheten i P3. Jag heter Julia Lundberg.
Här har vi då Naloxon. Det är i en liten ampull. Naloxon är det. Som du, vad heter det? Ta bort locket och sen så är det med en pump och sen en nål. Du liksom tar bort locket, sätter på nålen på sprutan och sen trycker upp där. Och sen injicerar det liksom muskulärt. Det går väl intravenöst också, men det är inte alltid så enkelt. Ja, det är där vi skickar ut till folk när de frågar efter det. Är det?
Robert Sandra fingrar på en plastpåse med en liten flaska och pump.
Det häver väl överdosen, alltså från opiater är det. Om du har tagit en överdos och sen får i det, så slår det liksom ut morfinet eller fentanylet eller heroinet och kroppen börjar fungera igen.
Förra sommaren kom en rapport som visade att narkotikadödligheten i Sverige är näst högst i hela EU. Och att antalet personer som dör i överdoser i Sverige har mer än fördubblats på 10 år. För Robert är innehållet i den här lilla plastpåsen ett sätt att rädda liv.
Alltså folk tar kontakt med oss via mail eller Facebook och sen så skriver vi adress och lägger i ett brev och sen bara skickar ut det till den som vill ha det.
Robert och de andra är tydliga med att det första som ska göras är att ringa 112. De skickar också en länk med en hjärt- och lungräddningsguide.
Vänta, vi gör så här. Hon har sån här grej att de vill ligga under täcket. Kom, Luna.
Och det är ingen slump att just Robert skickar ut brev med Naloxon om dagarna. Luna, en ljusbrun blandras, vill krypa in under täcket i sängen.
Sen så får man lägga fram dosen så här också.
Vi är ett helt vanligt radhus i Linköping. Men det finns bara en sak här inne som påminner om att det är Roberts gamla pojkrum.
Jag höll på att måla graffiten när jag var liten och hela dörren är sönderklottrad. Och då blev mamma och pappa jättearga, kommer ihåg, när de fick se det här. Men sen gav de väl upp liksom.
Beskriv hur den ser ut.
Oj, det är en vit dörr, så är det några artiklar på, sen är den helt sönderklottrad, är den faktiskt. Lite gammal propaganda också från den tiderna när jag var vänster. Ja.
Det är helt gulnade tidningsurklipp, vad är det för något?
Oj, ja, det här är när höger- och vänster folk bråkade med varandra i Linköping, när det var väldigt spänt mellan olika. Så, och då har jag tagit ut artiklarna.
Handlar det om dig?
Ja, det gör det faktiskt. Det gör det. Det gör det.
I ingressen till artikeln står det om en anhållen 16-årig Linköpingsbo.
Det är jag. Är det.
Vad var det du hade gjort?
Vi hade väl försökt att rusa mot nazisterna. Och då grep de massa folk, gjorde de. Och de skulle väl få det till, vad heter det, våldsam upplopp och grejer. Men det, ja, jag blev släppt efter 2 dagar, tror jag det var.
Men trots allt beskriver Robert sin uppväxt här i Linköping som vanlig.
Jag var nog en helt vanlig kille som, alltså, jag aldrig haft problem hemma eller något sånt där, utan jag har haft en bra uppväxt.
När han inte är ute och graffar så pluggar han hotell och restaurang på gymnasiet.
I grund och botten så var det väl någonting att jag ville bli kock eller något sånt där, tror jag. Jo, men det var det. Men det gick inte så bra. Gjorde det inte.
De närmsta 10 åren kommer Robert använda droger. Redan när han är 14 börjar han testa.
Först började det väl med att jag liksom, alltså använde droger när jag festade. Och kunde ha det typ att jag kunde ta en helg och sen liksom vänta till nästa helg. Men beroendet blev ju bara starkare och starkare, skulle jag säga. Då var det typ så här partydroger, typ ecstasy, amfetamin. Ja, partydroger var det.
Att lära sig laga mat kändes mer och mer ointressant.
Vem vill sitta i skolan när du kan festa med dina kompisar liksom? För då var det ju fest väldigt mycket. Det kunde vara fest på en måndag, det kunde vara... Det var fest hela tiden. Men jag gick i skolan, men den hoppade jag av sen till slut, gjorde jag. Eller nej, jag tror till och med jag blev utslängd för att jag var positiv på droger. Så var det. Jag blev utkastad för man var tvungen att ha total drogfrihet där i skolan. Så de kastade ut mig, gjorde de faktiskt, nu när jag tänker tillbaka. Och sen gick det ju bara utför, skulle jag tro. Ja, jo, men det gjorde det. Eller skulle jag tro, det vet jag att det gjorde.
Snart märker Roberts föräldrar att något är skumt.
Alltså de förstod väl att någonting var fel liksom, när man kunde sova typ i 2 dagar och utan att gå upp och äta eller någonting. Och då började de väl förstå att någonting inte var riktigt som det ska vara.
Han minns hur föräldrarna försöker få honom att åka till beroendekliniken.
Först vägrade jag ju, gjorde jag. Stenvägra att nej, men det kan ni ju glömma, och blev arg på dem. Kom ihåg, det drog iväg till någon kompis och bodde där ett par dagar. Sen var jag ju tvungen, för då började de hota med LVU, tror jag. Ja, lagen och vård av unga. Så då var jag ju tvungen att lämna prov. De såg ju att jag hade tagit amfetamin med några gånger och andra saker också. Men just då var det bara amfetamin och cannabis som var där jag liksom tog, var det.
Hans föräldrar blir arga, ledsna och besvikna. Och de försöker prata med Robert.
Men det är inte så lätt att prata med någon som inte vill lyssna. Men sen så gick det ju bara utför, gjorde det. Jag började med opiater, alltså heroin, morfin, fentanyl och så var det.
Snart kommer Robert att börja stjäla pengar från sina föräldrar. Bryta sig in i bilar, stjäla datorer. Allt för att få pengar till nästa fix.
Berätta om när Robert kom förbi här för 10 år sedan.
Oj, det kunde vara på dagen, det kunde vara på natten, men det är ju en parkering här.
Robert och Luna är ute på den vanliga promenaden. Det är grått och blött väder. De traskar fram med ett radhusområde i Linköping. Men sådana här promenader har tidigare haft ett helt annat syfte för Robert.
Här är ju en väldigt, jag skulle inte säga en stor parkering, men ganska stor parkering där det alltid står bilar, även på natten och på dagen. Och det är ganska skymt mot skogen här också, så det var, här var ett ställe som man kunde, eller där vi gjorde inbrott i bilar och tog saker och sen sålde det för att få ihop pengar liksom.
Men strök du liksom runt här då bland bilarna och kollade in genom fönstren?
Ja, det gjorde man ju bland annat. Och sen så kunde man ta vilken bil som helst. Alltså var det en gammal bil med ingenting värde, då var det ju inget som vi liksom gjorde. Men hittar man en bilstereo eller något sånt där, då tog man ju den och sålde den liksom. Då var det ganska populärt med bilstereo. Det här är ju inte idag, men ja, då var det i alla fall. Det gav mycket pengar, gjorde det.
Och på den här tiden, för kanske 10 år sedan, var det Robert i 2 helt olika sinnesstämningar som smög runt här.
Och antingen var jag väldigt hög, eller så var jag tvärtom, att jag var jättesjuk och ville bli hög. Och då kunde man bara ta en sten och slå sönder rutan på bilen och sen ta det som fanns i bilen. Hade man tur så låg det kanske någon dator eller någon plånbok eller något annat där i också. Men det var mest bilar vi sysslade med liksom. Och då var det ju stereoapparaterna i bilarna, alltså bilstereo, så där var det.
Åkte du dit någon gång på inbrotten?
Nej, aldrig på bilstöld har jag aldrig åkt dit, har jag inte. Men jag har varit nära väldigt många gånger, har jag.
Men hur många inbrott har du gjort?
Oj. Alltså, jag vet inte, kanske 50-tal, alltså mellan 50 och 100. Det var väldigt mycket tag. Det var ju där man levde på ett tag, var det. Så det blev en hel del. Var det en grej som var värt till exempel 5 000 och din grej som du ska köpa bara kostar 500 eller 1 000, så brydde du inte. Du bara gav personen det för att få där du skulle ha dem. Var det?
Alltså, finns det, du vet, någon sån här rättfärdigande tanke hos dig? Bara, oj, 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 nu har jag kommit så här långt. Det är riktigt åt helvete, liksom. Nu är jag liksom en tjuv.
Nej, du tänker inte så. Utan det du tänker på då, det är ju bara pengar till att bli frisk. Alltså, för att inte må dåligt. Sen, visst, jag hade väl en grej så att jag gjorde aldrig personrån mot folk. Och det har jag aldrig gjort i hela mitt liv. Jag gjorde aldrig inbrott hemma hos någon heller. Eller ja, i bilen, det är väl hemma hos någon, men inte där folk bodde, liksom. Det höll jag vid, det gjorde jag aldrig.
Snart kommer drogen fentanyl till Roberts krets i Linköping. Tänk dig, ett gäng som festar. Robert och hans kompisar. Och den här låten.
Tänkte som kanske inte en vanlig fest med middag och sådana där grejer, men alltså som några kompisar sitter och lyssnar på musik och sitter och röker och ja, så. Fast vi inte dricker alkohol, utan vi satt då och rökte fentanyl, liksom, bara.
Men är det liksom så, alltså, när du sitter här med dina kompisar och festar i många år, liksom, att ibland så bara tuppar någon av och då får man ringa ambulans?
Ja, alltså det var inte så att det hände hela tiden, men det var väldigt ofta det hände i alla fall, var det.
Men var du nojig? Alltså, hade du hört om fentanyl är risky business?
Alltså, jag visste först inte vad fentanyl var, utan jag tror det var någon kompis som sa till mig, ja, men det här är typ som morfin liknande, och vi bara, aha, okej. Och då när han kommer tillbaka, när han har varit och fixat, då kommer han med ett plåster, alltså det ser ut som ett plåster, så vi bara, va? Vad ska vi göra med det här, liksom? Han bara, nej, men rökte. Vi bara, va? Rökte? Och då klippte han bort en bit och la det på folie. Och ja, det funkar ju att röka, men nej, jag hade ingen aning om vad fentanyl. Jag tror jag hade hört det innan någon gång så här. Jo, då hade jag väl inte, liksom, jag hade väl inte fastnat i huvudet, men de använde ju det vid det här gisslandramat i Ryssland för många, många år sedan, där de sköt in fentanyl, och det var jättemånga som dog. Men jag trodde ju inte det var samma grej, liksom.
Fentanyl, en drog som de senaste 3 åren orsakat fler än 350 dödsfall i Sverige. Ofta langades det till Robert via en patient.
Så jag kommer ihåg att vi fick ju kontakt med en som hade cancer som fick det här utskrivet, fentanyl. Och den personen ville tjäna lite extra pengar. Ja, vi kunde köpa väldigt mycket av den personen, kunde vi göra.
Just en sån här gång hände det för Robert. Han får en överdos.
Jag minns att vi satt innan och hade rökt väldigt mycket fentanyl, men alltså visst, man kommer ihåg själva stunden då innan man tar och allting, men sen så blir det ju bara svart, liksom. Du minns ingenting. Utan jag vaknade i ambulansen. Jag tror det var efter de hade gett mig naloxon.
Och Robert kommer att vara med om det här flera gånger. En överdos, hur allt svartnar och han vaknar upp i en ambulans eller på sjukhus. Men snart börjar Roberts vänner att dö. Den första, en kompis som inte svarar när de ringer på dörren.
Vi var ringde på oss honom, det var ingen som öppnade. Och jag kommer ihåg att vi ringde hans telefon. Och vi hörde att den ringde genom dörren. Och sen gick det väldigt fort när de kom och bröt upp dörren och allting gjorde det. Och jag kommer ihåg det idag. Då kommer första ambulanskillen in och säger, ja, men det är lugnt, han ligger bara och sover. Och vi bara, okej, vad skönt att han lever, liksom. Sen så kommer brandmännen ner och vi frågar, kan vi gå upp till honom? Nej, det tror jag inte ni vill göra, för han är död. Och då bara, va? Men han sa ju att han låg och sov. Och då hade det blivit någon fel där. Så, men han var ju död sen, var han, tyvärr. Han hade blandat metadon och benzo, alltså benzodiazepiner.
Men får du någon slags, du vet, så här, aha-upplevelse av att så här, bara, men nästa gång kan det jag som inte svarar i telefonen liksom?
Nej, du, eller ja, visst, du kanske tänkte så en liten stund, men senare sen så, nej, du tänker inte så, utan du tänker bara på att bli frisk liksom, gör du. För att liksom klara av dagen och liksom inte ligga hemma och må dåligt. Nej, du tänker inte så, gör du inte.
Och listan på antalet kompisar som har dött är lång.
Han var den första som jag kände riktigt ordentligt som dog. Och sen har det varit två eller tre liksom varje år har det varit. Och nästan alla som dog har varit av opiater, alltså morfin eller fentanyl eller heroin. Två stycken var väl med i en trafikolycka, men i grund och botten så var det väl på grund av att de var flummiga liksom när de körde bil. Så.
Alltså hade tagit något?
Ja, precis. Det handlar om. Och de andra, det är överdos och det är opiater, alla de är det. Den första hette Mikael, gjorde han, och sen så var det ju Niklas, Mikael igen, Anton, vilka har vi mer? Oj, det är många. sen var det Sandra, Daniel, Martin, Josefin också, en tjej. Det var väl de närmsta så liksom, som man, alltså, som man hängde med varje dag.
Robert fipplar med den där påsen med naloxon. Innehållet som kan rädda liv.
Det här handlar väl mer om att minska att folk dör liksom.
Finns det någon du ska skicka ut till nu?
Jag skulle kunna gå in och kolla. Nu vet jag inte om de redan har skickat ut, men jag kan kolla det lite fort. Jag ska se här nu.
Det visar sig att veckans naloxondos redan utskickad av någon annan i brukarföreningen i Linköping, där Robert är med. Förutom att vara med på stödsamtal och dela ut rena sprutor, så skickar de ut naloxonbrev för att minska risken att folk dör av överdoser.
På en vecka kan det vara 10 personer, på en vecka kan det vara en. Men det händer i alla fall varje vecka att vi skickar ut, gör det i alla fall. Och sen är det inte alltid vi har naloxon, men oftast så har vi naloxon i alla fall. Har vi.
Vart får ni tag på naloxonet?
Vi blir sponsrade av våra vänner runt om i landet som där är tillgängligt med naloxon. De sponsrar oss, gör de.
Mer än så vill inte Robert säga om vart naloxonet kommer ifrån. Vissa förändringar är på gång i naloxonpolitiken. Socialminister Annika Strandhäll föreslog i februari att göra naloxon mer tillgängligt så att sjuksköterskor får skriva ut det och att det kan lämnas ut i samma stund som det skrivs ut och att också räddningstjänsten och ambulanspersonal får ge det. Men än så länge vill regeringen stanna där. Robert vill gå längre än så.
Jag vill ju, och väldigt många av mina vänner i brukarföreningen vill ju, att all blåljuspersonal ska ha tillgång till naloxon, även vakter, och att en vanlig privatperson ska kunna få ha naloxon, och att det ska vara receptfritt liksom.
Det ska gå och köpa på apoteket liksom.
Ja, precis. Eller kunna gå till, jag vet, i andra länder där har du, så du kan gå och hämta liksom naloxon och de delar ut det. Det enda naloxon gör det är att rädda liv. Det har inget annat syfte.
Men för att naloxon lagligt ska kunna delas ut till tredje part krävs en lagändring. Och för att läkemedlet ska vara receptfritt behöver Läkemedelsverket i så fall godkänna en ansökan från ett läkemedelsbolag. Men ingen sån ansökan har kommit in enligt Läkemedelsverket. Än så länge fortsätter Robert att posta ut naloxon varje vecka, trots att det är olagligt. Återkommande utdelande av läkemedel kan uppfattas som läkemedelshandel, som i straffskalan har böter och fängelse upp till 1 år.
Men är du nojig att åka dit?
Nej, jag tänker inte på det. Alltså, grejen är den, det här räddar ju liv, och jag kan gärna ta en liten böter om nu polisen känner för att ge mig böter på det, men jag bryr mig inte så faktiskt.
Det är länge sedan nu som Robert själv behövde få naloxon för att överleva efter en överdos. För 5 år sedan ringde han själv upp beroendekliniken för att komma in på behandling.
Alltså det var nog att jag orkade inte, jag var så slutkörd i hela kroppen och liksom... Jag hade inga vänner som var drogfria just då i alla fall. Nej, jag orkade inte. Kroppen sa väl ifrån, och någonstans handlade det väl om att jag ville leva. Jag ville inte dö, skulle jag tro.
Vad tror du? De här Anton och Mikael och Sandra, vad hade de tänkt om de hade sett dig idag?
Oj, de hade nog varit glada. Eller det vet jag att de hade varit, att jag var drogfri. Och sen sitter jag och tänker på hur deras liv hade sett ut om de hade levt idag. Kanske, ja, vem vet, några av dem kanske hade varit mamma och pappa idag, och några kanske hade fortsatt och använt. Men jag tror att de flesta av dem hade väl, eller vet jag innerst inne, inte ville hålla på med någonting. Det vill väl inte någon egentligen. Men alltså beroendet är ju så starkt så man, ja, det tar över hela ens liv liksom, gör det. Så.
Tror du att dina kompisar hade kunnat leva idag om de hade fått naloxon?
Några av dem hade säkert levt idag om naloxon varit tillgängligt då. Absolut, det tror jag. Det tror jag absolut.
Följ oss på sociala medier så kan du få ett ansikte på våra huvudpersoner, däribland Robert. Och på vår hemsida hittar du fler berättelser om både fentanyl och naloxon. Sök bara på Verkligheten i P3. Producent Gustav Asplund. Tekniker Gustav Sondén. Jag heter Julia Lundberg.
Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
Sveriges Radio.